Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Ja, men vadå annars? Det är bara att jag aldrig har hört Axel själv säga sitt
namn. Nej, men jag bara säger
det räcker med en gång. Nu är det Gruveus, det är ju hur lätt som helst.
Ja, det är en av de saker du är väldigt bra på. Du kan ju säga Gotatelatse jättebra.
Det kan du också, låter det som.
Jag lär mig av den bästa.
Det här är Fighterpodden. Ladies and gentlemen, we are...
I'm not surprised, motherfuckers.
Touch gloves, get ready for war. Uchimata!
Ladies and gentlemen, the mauler, Alexander Gustafsson.
Oh my god.
Double leg. He just got double leg.
I'm gonna show you how great I am.
Hej och välkomna till Fighterpodden. Special eller någonting. Vi har faktiskt inte kommit på vad vi ska kalla de här specialavsnitten, Elin. Men jag heter i alla fall Simon Kölle. Vi har Elin Blad med oss. Och sen har vi en ny... Jag ska inte säga gäst, för förhoppningsvis blir du permanent här. Axel Gruveus. En applåd för Axel, tycker jag.
Woo!
Det är bara jag som applåderar. Det känns jättebra. Men hur som helst...
Jag behövde ställa ner micken, så det, jag skyller på det. Det är väldigt mycket admin när man sitter hemma och inte har en fin radiostudio som håller ordning på allt.
Ja, men exakt. Det ska vi ju säga, att vi sitter hemma på varsitt håll. Och nu är tanken att vi ska köra då specialavsnitt. Vi ska försöka komma med dem varje vecka. Där pratar vi lite om det senaste bara. Och vi har 25 minuter på oss. Så att vi ser ju, det gör ju inte ni som lyssnar på det här, men vi ser ju faktiskt en klocka som tickar ner. Så man blir lite så här... Eller vad säger du, Elin?
Ja, men det är lite smått stressande.
Men det är bra också. Men Axel, det är jättekul att ha dig här. Axel Gruveus, du är ju en för detta fighter. Du har ju... Jag har ju sett dig vid SM, alltså du är en MMA-fighter. Du kanske har fightats mer, det får vi lära känna dig lite senare. Men nu är du ju skribent och driver en sajt, den nyaste, liksom hetaste, den nya svarta, som är en sajt som heter MMA-telegrafen, mma-telegrafen.com, som fokuserar, jag ska inte säga bara, men det är bara.
Jo, men det är bara svensk MMA.
MMA.
Jajamän.
Och hur hamnade du här och vad är din story?
Ja, vad är min story? Var började den? Det här är ju världens svåraste fråga. Men som du säger, jag har fightats en del. Det var mitt lilla självutvecklingsprojekt, får man väl kalla det. Och sen så därifrån har man tagit det vidare på andra sätt. Just nu är jag involverad i sporten då som tränare, driver klubb och... Det finns ett liksom lite tomrum, framförallt senaste år då, efter att efter Fighter Magazine inte fanns kvar i sin fysiska form och så vidare. Men det blir det väl ändring på framöver. Men just det här tomrummet, att alltså det finns så mycket fantastiska fighters och så mycket eldsjälar ute i svensk MMA som inte får den uppmärksamhet och täckning den förtjänar. Och sen ser jag också att ska MMA kunna utvecklas som sport och så, det krävs en seriös sportjournalistik som en del i det här. Och det är väl det som vi på MMA-telegrafen och tillsammans i det här formatet hoppas kunna vara en del av.
Ja, men det är verkligen alltså all form av kvalitativ journalistik som är riktad mot våra idrotter, och framförallt att det är mer lokalt, för det finns ju några MMA-sajter på svenska, men väldigt mycket handlar ju bara om internationell fighting, och det är väldigt mycket Conor McGregor hela tiden. Så jag tycker att det är uppfriskande att kunna få lite annat fokus på det nyhetsflödet, absolut.
Ja, men vi har ju en annan ingång för inte den här sports entertainment ingången utan mer just en sån kanske lite mer klassisk journalistisk och föreningsnära ingång till det här sättet att se på sporten och hela.
Ja, men grymt. Alltså, jag tror att det behövs. Det behövs ju nya och nu. Men det händer ju ändå grejer just nu i världen, och det är de vi ska ta.
Kan vi snälla prata om John Jones? För det här kom ju verkligen, vi spelade ju in förra onsdagen. Och det var ju typ strax efter att vi hade lagt på så briserade den här nyheten. Så det har kliat i mig att vi ska prata om det.
Jag tänker så här, jag ska bara dra det kort för de få som inte känner till det. För det är ju ganska få nu nyheter i kampsportsvärlden, så att de flesta kanske känner till det. Men John Jones, några säger att han är ju goten, eller vad man säger, så här, the greatest ever i stort sett. Och han är ju... hamnar ju alltid i klistret med lagen på ett eller annat sätt. Han dricker för mycket och han har alkoholproblem och kör, du vet, rattfull och så vidare, och så vidare. Och det är precis det han har gjort nu, och han hade dessutom laddat, så hörde jag. Först sen var det visst inte laddat, men han hade i alla fall en pistol bredvid sig och så där. Det är ju förstås en enorm grej i Sverige om det hade hänt, men i USA är det ju lite så här, du får ju bära vapen och så. Utan han hade sett, men han hade inte tillåtelse till det, och polisen tog honom och det läckte väldigt snabbt, och han var ju också full då, och det väldigt, väldigt tidigt så gick många stora sajter ut och sa att hans karriär var slut, och det kom långa krönikor om det och så. Det är lite nyhetstorka, så det är klart många liksom kör på det här väldigt hårt, men sen visade det sig att han fick då 4 dagars husarrest och $500 i böter, och sen ska man då gå 90 dagar eller vad det var i någon sorts terapi, och han har gått ut och sagt att han erkänt att han har alkoholproblem. Men Axel, alltså, vad säger du generellt om John Jones nu och hans den här situationen? Det verkar som att han kommer klara även det här.
Klara, det lär han väl göra. Jag tycker så här, UFC är väl de kommer väl boka honom när han får matchas igen. Det är väl inget snack om den saken. Sen är det väl tråkigt att han, alltså för honom som person, om man ska ha någon slags empati där, att han har ju sumpat en stor del av sina förväntade inkomster genom karriären på sponsorskap och endorsements och sådana grejer genom sitt handlande. Men det är väl en, jag vet inte, jag tycker att om man ska se vad saknar man lite, ja men det är väl kanske, här är väl, jag tänker så här med psykisk ohälsa och sådana saker i sport, att det är inne att prata om, men bara när någon går ut och själv säger att jag mår så dåligt och så vidare, men vi har inte riktigt kunnat identifiera så här, här är någon som beter sig liksom som att här står inte allt rätt till, men ja, jag vet inte, han har ju uppenbarligen lite problem med spriten liksom.
Elin, vad säger du då? För det kliar ju lite i dig att prata om det här.
Alltså, jag har lite svårt faktiskt att tycka synd om John Jones, för det här är inte första gången, och jag kan tycka att det är lite fattigt för av honom att liksom gå ut och köra något gråtspel om att han har alkoholproblem. Alltså, det är inte första gången det här händer. Han har gjort betydligt värre saker och uppenbarligen inte brytt sig tillräckligt mycket om sina problem då för att göra en förändring. Och jag tror att mycket gör han det för att försöka rädda ansiktet på sig själv. För det, jag tror att han fortfarande skulle vilja ha den här imagen av, om ni kommer ihåg när han drog den här storyn på presskonferensen om hur han hade varit ute och joggat fatt någon rånare. Och, alltså, han vill ju vara en good guy, men alla hans handlingar pekar ju bara på att han har någon slags storhetsvansinne och tror att allting kommer in av honom, och det håller inte.
Men om man tänker på det, alltså så här, utan att vi ska leka liksom psykologer här, men om man tänker det, vad kan ligga bakom det? För spontant så känner jag så här, att han var 19 år eller någonting, blev världsstjärna, var den yngsta champen och så vidare och så vidare, och liksom en sån kometkarriär verkligen, och hans bröder liknande i NFL. Det är amerikansk fotboll då. Och så här, tror du, Axel, att det här var för tidigt? Alltså, för man har ju sett, det finns ju många andra stjärnor i allt som, alltså typ Amy Winehouse. Alltså, det finns ju många som blir stjärnor liksom i andra grejer än kampsport. Som, det blir liksom för tidigt och det blir för stort och så går de under på något sätt.
Ja, men så är det väl. Det är väl en sån klassisk, nästan så här arketyp som verkar spelas ut. Att säga, ja men... dåligt recept, alltså ge en ung, kanske framförallt kille, en stor påse pengar och mycket, mycket uppmärksamhet, så svävar man väl iväg snart. Det är ju lätt att bli styv i korken för mindre liksom. Men å andra sidan, vad ska de göra? Ska de sätta en Dina och säga att pengarna kommer när det är 45, de finns på ditt, vi har skickat dem till 7:e AP-fonden här liksom, så casha in dem sen. Det är väl en svår
Exakt, exakt.
Tvångsförvaltning, man kanske skulle gjort det på...
Thailändska modellen, gymmet har pengarna.
Ja, nej, men exakt. Han har ju också en bunt barn och liksom en familj. Och så. Han är ju inte världens bästa förebild, om man säger så. Det kan nog ingen säga. Men, alltså, men ändå på något sätt så kommer han alltid tillbaka och han är med i olika alltså, matcher då som vissa tycker är kontroversiella domslut och andra som jag då sist tycker inte att det var det. Men det är ju ändå så här, det börjar bli mer och mer tajt. Alltså, det kan ju nog ingen säga någonting om att han börjar bli... Alltså, i alla fall i fattsprungen. Han kanske inte är omsprungen, men vad säger du, Elin?
Nej, men det, jag tror att allt det här snacket om att ens handlingar och så skulle få konsekvenser, att jag tror att det kan funka på många ställen, men är du värd så mycket rent pengamässigt för UFC som John Jones är, så tror jag att så länge de kan så kommer de försöka förlåta och sopa undan, för allting där handlar ju egentligen om att driva pay-per-view-intäkter i slutändan. Och det är ju därför man fortsätter se McGregor kasta saker i bussar och fortfarande få gå matcher. Alltså det, är du värd tillräckligt mycket så får du väldigt mycket teflon av dem, så...
Men den biten tycker jag var intressant. Liksom. Hur kommer man komma ihåg Jones efteråt rent idrottsmässigt? Jag kan nog tro att, så här, att han gör de här snedstegen och verkar ju prioritera att supa och köra bil för att träna ordentligt inför matcher ibland. Att det kommer ju vara en sån sak som gör att men även om 10 år kanske när Jones gör något annat, så säger man att så här, ja, men hade han inte gjort X, Y och Z så hade han varit ännu bättre, då hade han mosat alla och så vidare. Så att, lite sjukt nog så kommer ju det här hjälpa till att hålla hans minne vid liv efter han har lämnat sporten på något sätt, tror jag. Det blir liksom en del av mytbildningen.
Ja, men verkligen. Ja, men det är ju så. Det är ju en karaktär. Det kan ingen säga någonting om. Sen är det ju bara att vi tycker att det är en sorglig karaktär. Alltså det är väldigt synd om det, såklart. Vi ska snart gå vidare, men säg någonting mer, Elin, om det här. Vi ha lite fler nyheter vi ska prata om.
Nej, men jag tycker att det är så intressant just det här du säger, Axel, om att det här kommer skapa hans karaktär. För när man tänker tillbaka på idrottare, alltså, du minns dels de som är bäst och så minns du de som är mest kontroversiella. Alltså om vi tar en annan idrott och man tänker på till exempel friidrott, så alla kommer ju ihåg de som har varit bäst, det vill säga Christian Olsson, Stefan Holm och Carolina Klyft, men du kommer ju också ihåg Ludmilla Engqvist för att hon var så stor och sen att det kom fram att hon var dopad. Men det är ju de sakerna som hänger kvar, det är ju bara att tänka på den här konståkerskan Tonya Harding som lejde någon snubble som skulle knäcka knäskålarna på en av hennes konkurrenter.
Nancy Kerrigan där, just det.
Nancy Kerrigan, ja men sådana saker hänger ju kvar. Och vem är det som säger att vi inte kommer se en film om John Jones när han körde på en gravid kvinna och stack iväg med pengar och koks efter det? Så.
Ja, det får vi se. Det kan ju mycket väl hända. Nej, men alltså, jag håller med. Det kommer säkert bli. Vi ska gå vidare med fler nyheter, men först det här.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Ja, UFC. Vi stannar lite i UFC. Det är ju kaos just nu. De rör sig vidare, men inte riktigt. Eller vi får se. Ingen vet riktigt. 3 galor har blivit inställda. Och 18 april skulle ju i alla fall Khabib Nurmagomedov möta Tony Ferguson. Men ja, den ser inte ut att bli av. För Khabib, han åkte ju till Tjechenien, eller åkte Dagestan rättare sagt. Han åkte ju hem liksom, för han trodde att den skulle gå i Abu Dhabi och det har inte blivit så. Och Joe Rogan har ju föreslagit att de ska göra den på internationellt vatten och flyga ut folk i helikoptrar och köra på ett hangarfartyg. Det lär liksom inte hända. Det är inte så troligt. Så att,
men det låter väldigt häftigt.
Ja, men verkligen. Och Dana White också. Det här är en stor utmaning för honom. Men det är mycket tydligt på att han, alltså Habib, inte får lämna nu landet, sitt hemland. Och då kan det bli Gaethje då istället som kommer få ta den här fighten. Men alltså, vad gör de? För det är ju verkligen stora problem överallt i alla områden, Elin. Men UFC, om de missar den här, den största, kan man inte bara skjuta på den och köra den i sommar?
Jag vet inte. Alltså de känner väl att de måste producera någon slags match nu. Jag kan ju tycka att det är väldigt lägligt och att det skulle vara ganska ansvarsfullt att skjuta på den också. Sen fattar jag att som ett businessbeslut så är det jävligt svårt att ta. Och att de kommer försöka göra det, för de har ju också förmodligen kontrakt som de försöker fylla med sponsorer och så att bara wipa ut den här galan och säga att vi kör den igenom ett halvår, och vem vet om läget kommer ha blivit bättre då. Det är ju det också, det är ju ingen som vet om det här kommer pågå i några veckor eller i ett år.
Förhoppningsvis inte ett år, men Axel, är det en förbannelse över den här matchen? Alltså, vilar en förbannelse? Nu är det femte gången alltså, och den kanske inte blir av. Vilar en förbannelse över den?
Absolut. Frågan är bara om det är någon gin som Khabib har dragit på sig, eller om det är dålig mexikansk voodoo som Tony drar sig med. Nej, men helt klart så vill inte stjärnorna, liksom, den eller de gudarna där ute tycker inte att det här sker. Så är det ju.
Eller hur? Ja, men alltså, men om man bara skiter i det här nu då. Vi säger att den här matchen blir av. Alltså förr eller senare blir den av. Hur går matchen, Axel? Vem vinner?
Jag tror ju på Khabib här, faktiskt. Alltså, det är ju en av de mest intressanta matcherna på grund av Tonys sköna stil. Men det är liksom bara rent statistiskt, alltså. Du ska inte fightas en sån. Ja, det kanske du ska, men alltså han avslutar inte Tony Khabib, så tar han det på liksom alla domares kort, tänker jag. Alltså jag tror folk underskattar hur bra grappler Khabib är också. Att han, alltså, det är inte bara att vara bra från guard, från backen där, utan jag har svårt att se att han blir utlåst.
Dustin Poirier var ju ändå ganska nära.
Ja, absolut.
Och Tony, absolut, är väl bättre grappler än Dustin?
Det skulle ju vara en Dars eller något i den stilen. Så jag tror ju att vad som händer är att vi inte ser de här halvdjupa skjuten, utan att han går på sina liksom låga single legs, alternativt kroppslåsen från buren där. De är duktiga gameplaners också. Så att, så här, ja, nej, men absolut. Jag säger inte att Tony kan inte vinna, utan bara säger att jag har 60-40 Khabib ungefär där.
Och vad säger du då, Elin?
Nej, men jag tror ju att Khabib skulle vinna den där matchen. Jag tror att det kommer bli rätt spännande, särskilt i första typ två ronderna, när Tony fortfarande kommer kunna hålla det ganska mycket stående. Men sen tror jag att det kommer bli bara allmän dominans av Khabib faktiskt.
Ja, alltså, det känns ju som att det är svårt att hävda någonting annat. 28-0 har han i rekord liksom, och har ju verkligen manglat. Där kan man snacka om måler. Han har verkligen manglat väldigt många.
Men jag är också helt öppen för att jag kan bli överraskad.
Absolut, man hoppas ju det nästan. Eller så här, hoppas. Men det är ändå så här, det är ju någonstans så med någon så dominant. Det är ju, varför kollar alla på Mayweather? Det var inte jätteroliga boxningsmatcher Mayweather gjorde, men man ville säga, kommer han förlora nu? Liksom. Det blir ju lite sån grej. Vi ska göra så här att vi rör oss vidare. Vi kör ju ganska kort på varje ämne här, men jag vill bara passa på att tipsa er alla där ute också om att grejer man kan göra så här under coronatider, och det är ju faktiskt att stödja och kolla på gamla galor, alltså gamla, det behöver inte ens vara gamla, det kan vara liksom MMA-ligan, tänker jag på, liksom Frontier Open Battle 20 som till exempel finns att se i efterhand och sådär, och alla de här olika galorna och så, kanske inte exakt alla men väldigt många kan man ju se på Fighter TV, och jag tycker verkligen att man ska prenumerera där, in där. Det är en väldigt billig peng och det är verkligen en smart grej att göra om man vill hänga med lite. Det är ju, man, många har säkert missat de här. Du är ju en stor förkämpe för den svenska scenen, Axel. Vad tycker du om att liksom det här med Fighter TV finns och att man försöker, kan kolla efterhand?
Perfekt, alltså det både för tycker att alla som tränar känner att jag vill tävla. Titta där, det är liksom det, den som vinner SM i eller alla som fightas på SM där, det är den nivån du minst måste hålla liksom. Vad gör folk börja, och det ser man ju också att folk tänker mer teknik, tänker mer strategiskt, tänker mer inte bara ja in och köra utan mer, och då är ju det här en guldresurs. Och sen också så här att om man är ett fan, man vill väl veta liksom kunna se så här, vilka kommer vara på som proffs, eller kunna säga så här, men jag spottar nästa svenska UFC-stjärna tidigt och så vidare. Och då är det ju ligan man ska titta på, så in och prenumerera på Fighter TV.
Det håller jag verkligen med om. Men Elin, förbundet, vad händer? Alltså på förbundsnivå nu, alltså det enda vi har sett ju, det är ju att Mona då Lundqvist, som är kanslist, eller är hon generalsekreterare, va? Hon har ju blivit invald i någon form av grupp inom RF och ska vara med och liksom vad de ska stödja. Men vad händer med allting?
Nej, alltså det som händer är ju att vi får ju egentligen ny information varje dag, och idag så kom det ju nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som påverkar oss ganska mycket. Det riktar sig ju dels mot föreningar där de rekommenderar att man ska undvika samlingar, alla möten ska skjutas på eller hållas digitalt. Och sen när det gäller idrotten, så alltså, den allra första rekommendationen på deras lista är undvik kroppskontakt.
Kampsport.
Hur gör vi det på ett bra sätt? Alltså, men vad ska vi göra? Ska vi börja med så här yellow bamboo Wing Chun liksom, och bara fälla varandra med ki? Men det funkar ju inte heller. Så det är jätteproblematiskt just nu, och framförallt eftersom väldigt mycket utövas i så här små trånga lokaler, det är mycket folk, det är mycket kroppsvätskor och det är droppsmitta på corona. Så jag skulle säga att de flesta som driver klubb nu, både jag och Axel, lär vi sitta och ha den här huvudvärken just nu. Hur fan ska vi göra det här? För det i alla fall tycker jag, och det här är en rent personlig åsikt som ordförande i Berserk, jag tycker att det känns jättejobbigt att det är många medlemmar som fortfarande vill ha träning, men vi har inte riktigt något säkert sätt att tillhandahålla det just nu.
En viktig grej där att säga också, för du säger ju att de rekommenderar, och det gör de ju, de går ut och rekommenderar, men det är så här att också, jag läste om det här om dagen, väldigt intressant liksom krönika, så att det är det starkaste ordet myndigheter har i Sverige. Alltså, för nästa ord att säga är förbud, och då behöver man ha liksom vakter och så. Alltså, då är det så här, då ska det införlivas utav staten på något sätt. Så att när myndigheter går ut och säger att de rekommenderar, då är det inte så här, det vore bra om ni gjorde det, utan det är så här, ni ska ta med fan inte göra det här.
Nej, men och du har en jättebra poäng där, Simon, för det är särskilt inom idrottsvärlden och kanske inom kampsportsvärlden, så ser man vissa som säger att de fortsätter hålla öppet och men kom inte att träna om du är sjuk, men då bortser man liksom från de här rekommendationerna, och framförallt det här att vi inte vet riktigt. Det här är en så pass ny sjukdom och vi vet inte om den sprids under inkubationstiden. Vi vet inte när folk är smittsamma, och det är många som är det som inte har några symptom. Jag tycker att det är alldeles för mycket osäkerhet i allting för att jag ska känna mig bekväm med att öppna Berserk och säga, ja men så länge du inte har några förkylningssymptom så kom och träna. Det känns jätteolustigt.
Och Axel, på er klubb, vilken klubb är det till att börja med, och hur ser ni på det här?
Kampsportcentret i Linköping är det som jag sitter i styrelsen för. Men vi har ju samma, vi stängde för ett par veckor sedan. Och det är ju dels för att minimera smitta och så, men sen också att det är ju sällan man har allvarliga skador och så på träningen, men jag menar, det händer ju att någon får åka liksom en stukad fot eller någon gång någon bruten näsa liksom, eller något sånt där, och vi vill inte bidra till att belasta sjukvården i onödan nu heller, så vi ser det också som en så här, vad vi har gjort är ju gemensamma löpträningar och sånt där utomhus. Alltså det går ju att köra mycket fysträning eller också sådär på MMA-telegrafen har vi kört en liten rundkoll med utövare och sånt där, och Amir Malekpour gav ett intressant svar. Han sa att han la mycket tid på visualisering, mental träning, och andra som har sagt så här, men mediterar och så vidare, så att det finns ju saker man som idrottare, inte bara motionär, faktiskt kan göra och jobba på, så att, och det där är ju en lite blind fläck för många, så här, ja, lösningsorienterat, så det är sånt vi uppmanar både idrottare och motionärer att göra liksom. Träna runt, man brukar säga träna runt skador liksom. Du får väl träna runt en pandemi i möjligaste mån, utan att då ha kroppskontakt och sådär.
Det är ju lite det som är frågan. Nu hoppas vi som sagt inte att det blir ett år då som det här kommer hålla i sig. Men vad innebär det här för galorna egentligen i Sverige? Och nu blir det inte bara MMA utan och tävlingar och rent generellt. Har du någonting nu du kan säga om vad du tror att det här innebär för kampsport Sverige?
Alltså om vi utgår ifrån vad som sades i de här nya rekommendationerna som kom idag, så rekommenderas ju att alla tävlingar, uppvisningar, läger, allt sånt rekommenderas att man ska skjuta på. Jag tror att jag läste sen att det är en stor fotbollskupp här i Stockholm som heter Sankt Erikskuppen som hade så här 5000 anmälda lag som de behöver skjuta på. Och nu har vi ju den här gränsen på 50 personer som får samlas, plus den här rekommendationen om att man inte ska anordna tävling, träning, uppvisning, läger, niente. Och den här rekommendationen ska ju räcka ända fram till den sista december preliminärt. Jag tror att det kan komma att lättas innan det, men om vi inte ser någon förbättring så kan det potentiellt sett pågå året ut.
Men frågan är liksom vad det i så fall innebär. Alltså för väldigt många nu redan så är det så att såklart man tappar träning och man tappar kanske momentum och sådär. Men som väldigt ofta, precis som John Jones där vi började, han är ju någon så här sorts, jag vet inte om ni känner till ordet, med gutta perka boll, alltså så här studsboll liksom. Han studsar alltid tillbaka, du vet. Så det är ner och sen studsar han upp igen. Göra det, tror du Axel också, alltså i svensk kampsport, att det studsar tillbaka upp och det blir en ny våg typ?
Ja. Ja, men en av de här sakerna som det finns ju någon sån här, vad ska man säga, recency bias eller något sånt där, man tror att så här, är jag borta 2 månader eller något sånt där så kommer jag aldrig igen. Men alltså det är ju, folk drar av korsband eller knäskador bort 1,5 år, och de som sköter sin rehab klarar det galant liksom, kan komma tillbaka och idrott och så. Det är ju mer mentalt jobbigt tror jag än att det var vare sig att skada på sporten och så vidare. Sen är det ju såklart alla de som har något ekonomiskt intresse liksom, att arrangera galor eller jag vet inte, föreningsanställda, de som har dem som är beroende på typ medlemsavgift och sånt. Där kommer det ju vara en smäll rent kvalitetsmässigt för svensk kampsport, tror jag inte så mycket.
Och jag vill bara tillägga där, alltså, jag vet att jag lät superdyster när jag sa det här alldeles nyss, men jag tror faktiskt att vi inom våra idrotter, jag tror att vi är tillräckligt uppfinningsrika och tillräckligt träningsberoende för att kunna hitta vägar runt det här. Så precis som du säger Axel, jag tror faktiskt att vi det kan vara att vi kommer tillbaka från den här pandemiskadan och har läkt våra småskador, det är inga fler stukade tummar och vi kommer vara redo att köra.
Absolut, vi ska wrapa upp det här nu, men alltså nu, vi kommer ju återkomma varje vecka med den här typen av korta poddar, ungefär 25 minuter långa, och ta upp bara det nyaste, det senaste. Vill ni kontakta oss så gör ni det på fighterpodden@fightermag.se, fighterpodden@fightermag.se. fightermag.se. Hör av er, vad ska vi prata om dessa dagar? Vi kanske ska prata om någon speciell kampsport eller vad man för olika träningstips, eller bara generellt fortsätter vi trumma vidare annars på att snacka om det senaste, nyaste. Stort tack Axel, stort tack Elin, jag heter Simon Kölle och som vi alltid säger och gör,
oss!
Fighterpodden produceras av Suba Media för Radio Play.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.